Jag borde vara väldigt nervös egentligen. För jag var fruktansvärt tafatt och blyg. Jag var liten pojke. Nu lever inte min mamma. Men jag kan säga att hon trodde ju på sin pojke. Men hon kunde nog aldrig tänka sig att han skulle ha en offentlig tjänst och stå inför människor. Det var liksom inte jag, kan man lugnt säga. Jag var nästan lite Kalle bakom. Alltså jag var verkligen tafatt och blyg. Kan bara ta något exempel. Då jag började första klass så bad ju fröken att vi skulle räcka upp handen och ställde frågor. Och bara tanken på att jag skulle räcka upp handen skapade sån panik så jag höll på att svimma. Ja, ni skrattar ni. Det är mitt liv jag berättar om. Det gick över 2 månader. Jag befann mig där i stillheten. Gjorde verkligen inget väsen av mig. Och så var det mattelektion i slutet av oktober. Då kände jag, nu ska jag kliva fram och sätta ner foten. För fröken sa, vad är 2 + 2? Jag tänkte nu. Och jag räcker upp handen. Och fröken tittar på mig. Jag blir så nervös och jag skriker, mamma, säger jag. Och så gör jag något som jag inte vågar tala om. Eller ska jag göra det? Först blev det varmt, sen blev det kallt. Ja, ni. Jag var ingen hjälte. Sen stillade jag ner mig, som de säger i kyrkan. Jag var alldeles väldigt lugn. Ända fram till en lördag i slutet av mars, precis i brytningen mellan vinter och vår, då kom genombrottet för min evangelisttjänst. Och det jag berättar nu, det tar jag som inteckning för att Gud faktiskt har lagt ner kallelsen i våra liv redan då vi formades i mammas inre. Och det jag tänker så, då får jag en väldig respekt för varje människa jag möter. Jag förstår att kallelsen fanns där. Och jag ser gång på gång, även då jag var en liten knatte, att saker händer som vittnar om att här är någonting som bara väntar på att få blomma ut. Och så var det en lördag i slutet av mars. Att jag är gammal, förstår ni? Jag är så gammal så jag gick faktiskt 4 lektioner på lördagen i småskolan. Och jag ska säga er att fröken Elsa var inte att leka med. Alltså hon, det klart jag inte lekte med henne förresten. Men hon var inte att leka med. Hon var en bra fröken, men oj alltså vilken respekt man hade. Kära någon alltså. Men varje lördag prick klockan 11 så går tanten igenom en fullständig personlighetsförändring. Är det någon här som tvivlar på mirakler så ska du få höra nu. Varje lördag i 1:an, 2:an, 3:an såg jag ett mirakel ske med tanten. Klockan 11, då ringer det inte 4:e lektionen. Finns det någon här som minns begreppet roliga timman? Lite roa småbarn, det gällde då. Tänk vad man tyckte det var märkvärdigt. Och varje gång man då kom in i klassrummet, då var fröken som sagt helt förändrad. Rösten var annorlunda, blicken var så snäll, hon hade ett litet leende. Och så började hon alltid den lektionen med att säga, ja, kära pojkar och flickor, är det någon som har något litet knep och knåp med sig? Och vad vi tyckte det var märkvärdigt. Jag berättar hur det var förr i tiden. Och alla andra kunde trolla och berätta gåtor. Alla utom jag. Jag var bara en tafatt åhörare. Tills lördagen i slutet av mars. Minns ni det? Då var min stund kommen. Och hur det blev som det blev, det är för mig en gåta. Men det blev som jag ska berätta nu. Vad som tog åt mig, jag fattar inte. Är Gud inblandad? Jag tror det. Jag har redan ryggsäcken på mig. Jag hade ryggsäck jag skulle till skolan. Och jag har redan mössan på mig. Och jag har käkat frukost. Och så ska jag springa till skolbussen. Då tar jag en extra sväng genom stora vardagsrummet i våran bondkåk där jag bodde. Och förbi notstället bredvid pianot med mamma och pappas alla notböcker. Och jag får tag i en liten skinninbunden segertoner från Philadelphia-kyrkan. Och ljudlöst glider den ner i ryggsäcken och så kutar jag mot skolbussen. Och så sitter vi och åker och jag håller för mina handen så de andra inte ska se. Sitter jag och mörkar lite och bläddrar i sångboken. Och viker för 2 riktigt skarpa väckelsesånger.
Och jag tycker att sångvalet säger en del. Det var någonting som bara ville fram. Jag ser på det sättet. Sen kommer roliga timman. Ja, kära pojkar och flickor, ni minns det där? Då är det en frimodig kille som det var som den mest självklara sak i världen som lyfter upp sin hand. Jag satt liksom bredvid bara. Kan citera psalmisten i Bibeln, jag var som drömmande. Jag sitter där liksom och bara betraktar. Ja. Och fröken är lika förvånad, titta länge. Ja, så säger hon. Lille Ingemar hade något att komma med. Jag tänkte för att han hörde det. Men det sa jag ju inte. Utan jag sa, får jag sjunga en sång, fröken? Då skrattade de inte. Luften stannade. Det blev fullkomligt kvavt i hela klassrummet. Fröken bara tittar. Vad sa du, lille Ingemar? Får jag sjunga en sång, fröken? Ja, sa hon. Kom fram till mig då. Och där stolpar jag fram med pappas segertoner från Philadelphia kyrkan. Och ställer mig snett framför katedern och börjar sjunga. Skynda till Jesus, frälsaren kär. Se sitt ord, han vägen oss lär. Ja, mitt ibland oss står han ju här, ropande vänligt kom. Och det är en gammal sång som berättar om en man i Bibeln som heter Sakaios som upplever kallelsen och blir utmanad av Jesus. Nu måste du ta vara på det här ögonblicket och skynda dig och gör upp med mig. Det handlar sången om. Och det här sjöng jag. Ja, mitt ibland oss står han ju här. Och där stod jag snett framför katedern och proklamerade. Nu är Jesus från Nasaret på besök i våran skola. Och nu kallar han oss till frälsning varenda en. Vad visste jag om livet? Ingenting. Jag bara stod där och sjöng. Men någonting händer. Jag märker att något händer. Och det är följande. Fröken börjar gråta inför hela klassen. Hon har en snurrfåtölj som snurrar runt och får ansiktet mot svarta tavlan och får en pappersservett och lägger den över ansiktet. Och nu kan jag berätta i förtroende för er. 10 år senare, när jag är 17 år, så går jag efter vägen genom min barndomsby ihop med min då pensionerade lärarinna. Hon öppnar sitt hjärta för mig och jag får be för min fröken. Så där började mitt liv. Nåväl, då jag är på roliga timmar. Jag känner på mig någonting händer här. Det är ett skeende på gång. Så jag tar Gud i hågen när jag säger, fröken, får jag sjunga en sång till? Och det är då jag liksom märker vad som händer. Och jag kan höra frökens röst just nu. Ingemar sa, sjung allt du förmår. Och då gjorde jag det. Och andra sången, den kanske inte ni som unga kan, men det är min älsklingssång. Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla på dig och på mig. Famnen är öppen, vidöppen för alla, öppen för dig och för mig. Nu ska jag berätta något här som gör att jag kanske spricker av stolthet, men då jag är på 4:e versen, då torkar fröken tårarna, snurrar runt på stolen, böjer sig ner, tar ut den väldiga nedersta lådan i katedern och tar upp ett bokmärke med bibelmotiv. Det var vanligt på den tiden. Det var den gode herden som har ett lamm i sin famn. Och så lägger hon det upp och ner på katedern. Och nu får ni hålla er. Sen böjer hon sig ner en gång till och tar ut kartan med guldstjärnor av största storlek. Jo, man tackar ja. Vi kanske skulle ta en snabb handuppräckning här. Hur många har fått guldstjärna största storleken? 3 på samtidigt på roliga timman? Kan jag räcka upp handen nu? Jaha. Inte det. Jag hade fullkomligt glömt det här. Tills vi höll på att städa ut ur vårt föräldrahem för ett tag sedan. Och då hittade jag psalmboken från min småskola. Och så ramlade det här kortet ner på golvet. Med guldstjärnorna. Och det som min småskolefröken hade skrivit det här. Och det är mellan henne och mig. Och jag stod hemma där och höll det där kortet i handen och tänkte på livet. Då började jag gråta lite. Och så tittade jag mig runt omkring. Fanns ingen i närheten. Och så ropade jag. Tack Gud, jag är så lycklig att jag har sången kvar. För precis så kände jag. Precis så kände jag. Ingenting har kunnat ta den ifrån mig. Istället känner jag det djupare och starkare än någon gång förr. Och vet ni vad det beror på? Kallelsen fanns där. Men när jag var 14-15 år, gick i 8:e klass. Då blev jag medbjuden till en kyrka ganska lik den här. Och man kan använda bildspråk och säga att elden var lös. På 2 år blev ungefär 300 unga människor frälsta. Och det var inte bara att vi skrev in oss, vi mötte verkligen Jesus. Och det var en sån atmosfär, förstår ni? Det var som det brann i hela stan. Och vi bildade spontana bönegrupp, vi hade bönenätter, vi blev döpta i helig ande. Och jag satt i bilen här för ett tag sedan och tänkte så här. Vad hade det blivit av mitt liv? Och kallelsen och tjänsten i Guds rike, om jag inte i den avgörande perioden av livet hade fått möta den atmosfären. Tänk om jag bara hade mött lite religiös ytlighet och underhållning. Jag fick en chans. Jag fick en chans att bli född på nytt och få tag i livet. Det var en fantastiskt bejakande församling. Ungdomligt. Jag var liten och blyg, men jag älskar att spela. Hade en fin elgitarr. Jag fick vara med. Efter en vecka var jag med och lirade. Ja, så var det. Efter 2 veckor var jag med på en bönekväll som gick över i natt. För det gick inte att sluta bedja och lovsjunga. Där föll Guds ande över mig. Det var som vågor av Guds kraft som bara sköljde över mig. Då visade sig, då var en gammal sån här vithårig pastor som var med bland ungdomarna. Den där bönenatten. Och då kommer han fram till mig, tar mig om axlarna och så säger han: Ingemar, jag vet vad Gud vill med ditt liv. Det är stora ord. Och så börjar han tala profetiskt under en kvart. Om det som blev mitt liv. Det är starkt och det fungerar. I den församlingen, där såg de en liten kille som mig. Jag fick vara med direkt och spela. Pastorn sa, jag vet vad Gud vill med ditt liv. Han sa senare, jag såg att du bar någonting över ditt liv. Det innebar att nästa sommarlov, från första dagen, så var jag med den mannen ute i en jättestor tältkyrka och sjöng och spelade hela sommaren varenda kväll. Sen var jag ute nästan varenda helg. De såg mig. De bejakade mig. De såg vad Gud hade lagt ner. De lockade mig ut på banan. Och när jag var 17 år, då var jag med den här pastorn. Han var känd i hela landet. Alla kände honom. Fantastisk evangelist. Han hade jättestora tältkampanjer på sommaren. Jag var 17 år. En halvtimme före en gudstjänst sa han: du Ingmar, vi går en sväng du och jag. Så gick vi bakom tältkyrkan, han lade armen om mig, pratade med mig som vi var jämnåriga. Han var 50 och jag var 17. Han var superkänd, jag var helt okänd. Lade armen om mina axlar och sa: vet du vad Ingmar, sa han. Från och med kväll gör vi så här. Vi predikar varannan kväll, du och jag. Ja du, får man födas in i Guds rike och liksom uppleva en sån miljö då? Har man i alla fall orsak att känna väldigt tacksamhet. Jag har försökt genom åren. Jag har jobbat som pastor i kyrkor. Jag har rest den mesta tiden. Jag har försökt att vara trogen kallelsen. Jag har känt det sista året. Och jag känner i såna här bönehelger som den vi har haft nu. Jag känner att min ungdomsgud utmanar mig. Och det är våldsamt närgånget. Och jag känner av och till, jag kände när ni sjöng i början här, hur det var där igen, hur hela mitt inre liksom skälver. Och det var som en man profeterade över mig i onsdags hemma i Sverige. Du står inför en djupare överlåtelse, sa han. Och det är precis som om Gud håller på att finstämma det där ackordet som han en gång slog an i ditt liv. Jag känner att vi är på väg in i en sån tid. Det är väldigt utmanande och spännande att vara kristen förkunnare nu. Får jag vittna så här personligt? Okej. Okay. Ska bara ge ett vittnesbörd till. För 4 dagar sedan mötte jag en nyfrälst man. Han kan stå som ett exempel på vad Gud gör i Norden och vilken längtan som finns. Han har varit flerfaldig världsmästare i kappsegling. Det är en riktig tuffing det. Fantastisk man. Han blev frälst nu för ett tag sedan. Vet ni hur det gick till? Han har en jättestor firma. Och så kom det en direktör som var snäppet över honom. I sin fina krisrexrandiga kostym. Och sa till honom, du, jag ska bjuda med dig på något jätteintressant. Och bara för att karar är så fåfänga, bara för att han då är liksom lite högre upp på karriären, så kommer han så inte för att säga nej. Så plötsligt är han i missionskyrkan i Göteborg på någonting som heter Alfa-kurs. Han har aldrig i sitt liv varit inne i kyrkan. Så han är totalt borta, va? Han liksom går med. Han kommer inte att se för sig hej. Och är med där. Och blir så irriterad på sig själv. Då han som leder kursen säger, kan inte du Lennart läsa det här bibelordet? Och då han börjar läsa och tala ut bibelordet känner han hur det berör någonting djupt in i honom. Och han blir så skakad och liksom nästan irriterad över det. Han tänker, det här är inget för mig. Men så tänker han också, artighet, vanlig hövlighet. En gång, ingen gång. En gång till ska jag gå med. Sen så säger vi hej. Skulle han aldrig ha sagt. Nästa gång händer samma sak. Kan inte du läsa det här bibelordet? Och just när han ska tala ut bibelordet känner han. Det där är Gud alltså i det ordet. Det berör mig. Han börjar längta efter Gud alldeles hejdlöst. Förnekar det inför sig själv. Det kommer istället uttryck i att han tänker så här. Det här får vara. Men man har ju hört mycket konstigt. Att de klättrar på väggarna i pingkyrkor och man har hört en massa konstiga grejer. Så innan vi stänger butiken så ska jag ändå knata upp till den där kyrkan på söndag och se hur det är. Och så tar han på sig finkostymen, världsvan, tuffing. Och blir så förvånad, han går gången upp till den här vackra missionskyrkan. Så börjar han känna sig så svag. Det är något konstigt alltså. Han närmar sig det heliga. Det är någonting som gör någonting med hans personlighet. Och så kommer han in en kvart före utsatt tid. Tror inte att det är sant och det är 300-400 unga människor redan är packade med folk. Han hittar en plats på sista bänken. Gudstjänsten har inte börjat än. Längst fram sitter en äldre dam och övar ingångssalmen. En äldre dam som spelar orgel. Det låter väl inte så hysteriskt. Eller det kanske det är. Men det låter väl liksom lugnt och sansat. Hon sitter och övar på den mest kända psalm som finns i Sverige. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Övar den. För hon ska känna Gud genom att spela den. Och det räcker för den här killen. Han sitter där nere. Det räcker med några toner från orgeln av den psalmen. Så brister allting inombords. Och han är så förvånad. Han bara finner sig själv sitta där och gråta helt stilla. Och det konstiga, säger han, det är att jag känner att jag vill inte sluta gråta. Just då kommer en 19-årig tjej som går i samma alfakurs. Hon kommer och går bakom honom vid väggen och lägger sin hand på hans axel, en ung tjej, på den här store direktörs axel. Och böjer sig fram och säger, du vet väl om att Jesus älskar dig? Det ögonblicket, de sekunderna räknar han som sin frälsningsupplevelse. Det blir så radikalt, det blir så otroligt radikalt. Han har en restresa till Teneriffa, inbokad om 3 veckor. Och veckan innan, då han läser Bibeln, så känns det som att vad han än läser så handlar det om det kristna dopet. Och han är en logiskt tänkande människa. Han läser Apostlagärningarna, den 5:e boken i Nya Testamentet. Väldigt tydliga exempel. Och han fattar ett beslut. Så han kommer till Teneriffa så söker han upp en skandinavisk turistkyrka. Och hälsar vänligt sig. Frågar om han, jag undrar om det är möjligt att beställa ett kristet dop på den här platsen. Och de samtalar ett tag. Och senare på kvällen blir det dophögtid i havet. Och sen går han hem. 59 år. Helt ny i tron. Går hem ensam till det stora hotellrummet. Berättar för mig hur han sätter upp kuddarna mot väggen. Sätter sig jättebekvämt till rätta på hotellsängen. Och så har han Bibeln uppslagen i knät. Där han då har läst Apostlagärningarna 2. Omvänd er, låt döpa er. Så ska ni få Guds ande som gåva. Han är van affärsman. Han har förhandlat hela livet. Så nu säger han. Tittar uppåt så här. Säger, ja du Gud. Nu har jag försökt hålla min del av avtalet. Och han hinner icke säga mer. Det är precis som det bara exploderar av Guds kraft och Guds närvaro. Klockan 10:30 nästa morgon vaknar han upp, liksom sitter på samma sätt. Och vaknar av att han talar och sjunger på ett språk han förut aldrig använt. Ni skulle möta den karl. Alltså det är starka saker på gång nu i Gamla Norden. Och jag märker ju att människor som drabbas nu, det blir så radikalt. Och det är många nyckelpersoner. Och det säger mig att det är någonting bakom knuten. Gud vill något stort. Och Gud håller på att frigöra såna här nyckelpersoner. Runt omkring honom är det en otrolig rörelse idag. Vi hade möte ihop förra veckan. Då grät han inför en fullsatt kyrka, så sa han. Jag måste ju tyvärr. I den kristna kyrkan i Norden underkänt i betyg. Här har jag levt i 59 år. Inte en människa har frågat mig om jag känner Gud. Inte en människa har brytt sig om min själ. Jag måste ge den kristna kyrkan underkänt i betyg. Hörrni, jag har ett förslag nu. Jag tycker att vi ska få godkänt i betyg. Jag har ett förslag. Att ni skulle fatta ett beslut i den här kyrkan. Det är bara ett förslag, för det är ju inte jag som styr här. Jag är ett förslag. Ni skulle samla alla skrivna medlemmar. Och så skulle ni fatta ett gemensamt beslut. Vår livsstil ska uttryckas på följande sätt. Varje skriven medlem lovar att först av allt varje morgon be den här meningen. Gud, led någon människa i min väg idag som jag kan bli till välsignelse för. Vad tror ni skulle börja ske här borta i kvarteren? Vad tror ni skulle ske av frigörelse in i era liv? Då en efter en skulle börja erövra ett nytt andligt självförtroende. Och det skulle börja bli spännande. Man skulle börja känna nyfikenhet. Och vi skulle liksom per automatik börja träna upp det där inre örat att lyssna till andens röst. Vad tror ni skulle hända i en massa kristna hem? Det bönealtaret skulle upprättas. Det skulle nog bli bön varenda kväll runt middagsbordet. Då makar träffas efter en lång arbetsdag och berättar. Den här dagen, det var en dag med Gud. Duger jag att vara ett redskap för Gud, sa någon. Svaret på den frågan ger Jesus. Det är inte ni som har utvalt mig, det är jag som har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt. Titta dig i spegeln imorgon och säg, jag duger. Jag vet att jag har många brister. Men jag vet en sak till. Jag är förlåten och Gud älskar mig och Guds ande bor i mig.
Gör det! Gör det! Förändra stan! Vänd upp och ner på landet! Gör det!
Ni är de enda han har och det är han har utvalt. Jag vill ge två bibelord, sen ska jag alldeles strax sluta. Två bibelord. Jag valde att inte predika traditionellt här, för ni har så goda, duktiga förkunnare. Jag har kommit hit för att avsluta den här bönevikenden. Och jag vill tala tro in i era hjärtan. Och det handlar om att jag vill säga till er personligt. Guds kärleksande vill frigöra er varenda en. Till att börja fungera. Jag har två bibelord till den här församlingen. Det första är Jobb kapitel 42 och vers 2. Herrens ord till Sion. Jag vet, och det är en man som talar till Gud. Jag vet att du förmår allt. Och att inget som du beslutat är dig för svårt. Då jag bad om ett ord, ett tilltal till den här kyrkan, så drabbades jag av det här ordet. Jag vet att du förmår allt. Och att inget som du beslutat är dig för svårt. Och så ett bibelord till från Nya testamentet. Filipperbrevet kapitel 4 och vers 13. Filipperbrevet 4 och 13. Där står det: allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är en kristen hållning det. Och det behöver inte alls sammanblandas med storhetsvansinne och högmod och något liknande. Det handlar om frimodighet. Det handlar om tillit. Det är en frukt av att jag har berörts av hans kärlek och är trygg i den. Vet ni hur det bibelordet tolkas i en friare översättning? Det tolkas så här: jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus som ger mig styrka och kraft. Så nu alltså varje morgon, börja nu med bönen: Gud, led någon människa i min väg som jag kan bli till välsignelse för. Och sen peppa dig själv med Guds ord. Och så talar du ut det här ordet, Filipperbrevet 4:13. Titta dig själv i spegeln, räta på ryggen, titta på dig själv. Och så läser du: det är underbart att tala ut Guds ord. Det förlöser tro. Tala ut det här: jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus som ger mig styrka och kraft. Nu vill jag göra här som jag gjorde på finska Sion för en timme sedan. Jag vill avsluta med att ställa två frågor. Och till de frågorna vill jag foga några påståenden som ni får pröva. Pröva mot de här två frågorna. Är ni med? Kan det vara ett pedagogiskt grepp, tror ni? Det är enkla frågor. Skriv upp dem så gärna. Två enkla frågor. Jag skulle önska att de var skrivna med fet stil på fondväggen i varje styrelserum i varenda kyrka. Två frågor inför, som varje förslag, allt liksom måste filtreras igenom. Frågorna är följande. 1. Är det möjligt? Fråga nummer 2. Hur ska det ske? Är frågan uppfattad av församlingen? Är det möjligt? Hur ska det ske? Jag begär inte att ni ska ha respekt för mig. Ni känner inte mig, många av er. Men ändå vill jag berätta för er att jag har investerat mitt liv i tjänsten att förkunna. Och det här är ingen lek för mig. Och även om vi skrattar lite tillsammans, jag har bett för den här samlingen och jag har bett för er. Och jag har bett att Gud skulle ge mig några saker att säga er. Och nu har jag några påståenden som ni får pröva. Påstående nummer 1, som jag tyckte mig att jag fick då jag bad, är följande. Och jag talar ut det med respekt. Inom 5 år är den här kyrkan fördubblad och lever i en ständig tillväxt, numerärt, andligt, ekonomiskt, geografiskt. Får jag möta din blick? Är det möjligt? Jag begär inte att ni ropar amen nu. Ta det lugnt istället. Nu prövar vi det. Är det möjligt? Vet du att man kan bedja sig igenom och be sig fram till en inre förvissning? Har du varit med om det på något område i livet? Du kanske brottas med någonting och du har burit det här i bön, plötsligt vänder det liksom min inre förvissning som bara växer sig starkare. Jag har det, jag vet, jag bara vet att jag vet. Och utan att du riktigt tänker på det så bara bönen går över i tacksägelse och proklamation. Jag har det redan i mitt hjärta. Jag skulle ändå vilja sända det vidare till ledarskapet i församlingen. Till styrelse och ledare. Tala med Gud. Är det möjligt? Ja, det är Guds andes verk då tron och förvissningen väcks till liv. Och då den där förvissningen har väckts, då glider vi över till nästa fråga. Hur ska det ske? Ja, jag har det, jag vet att det här ska ske. Och nu går bönelivet över i en annan fas. Nu börjar jag be om nycklar till det här skeendet. Visa mig Gud. Alltså vi har inte råd att hålla på och famla i blindo och fara hit och dit som yra höns. Vi behöver en församling med spets och skärpa som vet vart den är på väg och vet vad den gör och vet vad den ber om och längtar efter. Vad är det som håller oss ihop? Vi längtar ju efter samma sak. Vi bär samma dröm i våra hjärtan. Ett par saker till. Påstående nummer två. Kommer ni ihåg påstående nummer ett? Jag investerar min trovärdighet i detta. Jag påstår, inom 5 år är församlingen fördubblad. Påstående nummer två. Inom 3 år är varje skriven medlem aktiv, överlåten och fylld av hängiven längtan att föra nya människor till Kristus. Är det möjligt? Hur ska det ske? Vad har ni för plan här i ledarskapet då det handlar om medlemsutveckling och få se alla blommor blomma? Och få se så läka som människor bara komma loss. Påstående nummer tre. Om 1 år talar människor i hela stan om en gemenskap som är så annorlunda, så laddad av kärlek och ömhet. Är det möjligt? Hur ska det ske? Bibeln säger, Gud gör långt mer än vi kan bedja eller tänka. Begränsa inte Gud. Sök honom. Han vill tala in i